Kapitel 12. Abrahams barn. När sällskapet väl hade kommit sig ut, tog de strandpromenaden längs sjön ut mot Vassudden. Den friska sjöbrisen gjorde dem gott. Det var ju annars den tiden på dygnet, när Lasse, som var en typisk morgonmänniska, började bli dåsig. Men här ute i friska luften pignade han genast till. De talade en liten stund om ditt och datt, men samtalet var snart tillbaka där det slutade innan det gick ut. Jag tänkte att vi kunde fundera lite kring vilka som är Abrahams efterkommande, sa Kallvik. Men vi kan ju rekapitulera det vi tidigare har sagt och konstatera att det där med att Israels barn skulle ha ett eget land tjänade ett speciellt syfte i frälsningshistorien. Precis som omskärelsen skulle vara ett tecken som skulle bevara Israels barn som ett folk skilt från andra folk, så tjänade Kanans land samma syfte. De skulle bo där och dyrka Herren, de skulle följa Toran och de skulle undvika att beblanda sig med andra folk. På så sätt skulle de bevaras som det folk ur vilket Messias skulle födas. Men nu när Messias har kommit ska inte Abrahams efterkommande efter köttet isolera sig längre. Det här fick Petrus bittert erfara när han i Antiochia blev tillrättavisad för att han drog sig undan hedningarna och inte delade måltidsgemenskap med dem. Vi kan här tänka på profetian i Jesaja 2, där det talas om hur hedningar ska strömma till Sion och vandra på Herrens stigar. Utifrån gamla förbundets kontext låter det förfärligt att hedningar invaderar Sion. Men i ljuset av nya förbundet är det något underbart. Sedan Kristus rivit ner skiljemuren finns det bara ett gudsfolk, en jord och en herde, precis som Jesus förutsade. I det nya förbundet har geografin ingen betydelse. Guds folk är skilt från världen genom hjärtats omskärelse. Sett ur det perspektivet har det ingen betydelse vem som idag bor i Kanans land. Man är inte mer Guds folk för att man bor där, och den som inte är i Kristus tillhör inte Guds folk överhuvudtaget. Men om vi ännu går ett steg vidare så skulle jag vilja att vi funderar en stund på vilka som egentligen är Abrahams barn. Vet du vad till exempel Romarbrevet säger om det, Sture? Få se nu, vilket ställe Romarbrevet tänker du på? Kapitel 4 och 9. Sture slog upp Romarbrevet 4 i sin mobilapp och studerade ställena en stund. Sedan svarade han: Abrahams barn är alla de som fått rättfärdigheten tillräknad genom tron, oavsett etnisk härkomst. Precis, och så fint du uttrycker Guds ord sanningar. Men, sa Zetterbo, borde man göra skillnad på Abrahams avkomlingar, alltså efter köttet, och Abrahams barn? Jo, Bibeln gör ju det. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel, och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. Men är det då till avkomman efter köttet som landet utlovas? Kan man förstå det så att Abrahams efterkommande efter köttet fortfarande har rätt till Kanans land, medan vi kristna bara är Abrahams barn? Ja, så du tänker så, Risto funderade en stund. Men säger inte Paulus i Galaterbrevet: om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Så utifrån Nya testamentets språkbruk kan vi inte göra den åtskillnaden. I Romarbrevet 9 syftar Abrahams avkomlingar på den naturliga härkomsten, medan det i Galaterbrevet syftar på det som i Rom 9 kallas för Abrahams barn, alltså de som tror. Men om nu också vi hedningar genom tron har blivit Abrahams avkomlingar, följer då av det att vi skulle ha rätt att bo i det utlovade landet? Zetterbo satte verkligen Kallvik att fundera nu. Efter en god stund svarade han: Ja och nej, käre kollega. Så här resonerar jag. Nej, jag tror inte att löftet i första hand har getts till Abrahams efterkommande enligt Galaterbrevets definition, hans arvingar efter löftet. Visserligen fick Moabitiskan Rut och Rahab från den kananeiska staden Jeriko bo tillsammans med Israels barn sedan de omvänt sig till den sanna religionen. Men jag tror inte att löftet till Abraham om att hans efterkommande ska få bo i Kanans land för evigt ska förstås på det sättet. Att vi får del av Abrahams tro innebär inte att vi kan ta vårt pass och köpa enkelbiljett till Tel Aviv. Å andra sidan, ja, jag tror att detta löfte ändå gäller oss som har samma tro som Abraham. Men låt mig få återkomma till det senare. Vi går in i värmen igen så kan ni slå upp Efesierbrevets andra kapitel. När de slagit sig ner i soffan frågade Zetterbo. Så du menar att löftet gäller Abrahams barn efter köttet då, det naturliga Israel? Det också, men framförallt Abrahams speciella avkomling, Messias. Aha, varför tror du att det syftar på Messias? Paulus betonar ju i Galaterbrevet 3 att avkomma står i singularis, inte i pluralis, och att det syftar på Kristus. Naturligtvis är det löftet om att alla folk ska bli välsignade i Abrahams sed, Kristus, som Paulus främst har i tankarna. Men Paulus säger att löftena, evangeliai, gavs till Kristus, alltså flera löften. Paulus skriver till Korintierna att alla Guds löften har i honom, alltså Kristus, fått sitt ja. Det vill säga allt det som Gud lovade i GT har blivit uppfyllt i Jesus. När budet om Kristus kom till Maria och Zacharias gick deras tankar genast till löftena som Gud gav Abraham. Maria sjunger i sitt Magnificat. Han, alltså Gud, har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder. Lägg ordet evig på minnet. Enligt första Mosebok 17 skulle förbundet med Abraham vara för evigt. Gud skulle vara deras Gud och de skulle få bo i landet. Maria ser uppfyllelsen av detta löfte i Messias ankomst. Går vi till Zacharias lovsång så är den om möjligt ännu mera intressant. Låt mig få läsa några verser för er ur den. Välsignade Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, den ed han gav vår fader Abraham. Att vi, frälsta från våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Lägg märke till hur Zacharias uppfattar löftet till Abraham. Att vi, frälsta från våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom, alla våra dagar. Detta löfte såg han nu gå i uppfyllelse när Messias skulle födas. Men romarna då? De brutala romarna? Judar var ju under romerskt styre och hörde till provinsen Syria. Men det var av underordnad betydelse, för nu var tiden inne för Messias att födas. Att Zacharias inte tänkte sig att Messias skulle vara en världslig kung som skulle befria den från romarna kan vi se av slutdelen av hans lovsång. Nej, för Zacharias handlade Messias ankomst om befrielse från synden. Den andra intressanta saken i Zacharias lovsång är hänvisningen till David och hans kungaätt. Den anspelar på andra Samuels bokens 7 kapitel och det löfte som Gud gav David om Messias där. Tillåt mig läsa ett stycke därifrån, från vers 10. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det så att de får bo kvar där utan att vidare oroas. Onda människor ska inte mer förtrycka det som det skedde förr, allt ifrån den dag då jag satte domare över mitt folk i Israel. Jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader, och han ska vara min son. Detta löfte, eller ska vi kalla det profetia, har en dubbelhet. Dels syftade på Salomo, han som skulle bygga det första templet, och dels syftade på Kristus. Ja, framför allt syftade på Kristus. I Hebreerbrevet 1:5 citeras denna profetia från Andra Samuelsboken, och författaren utgår från att den är en messiansk profetia. Jag tror att det finns en motsvarande dubbelhet i löftet till Abraham om att han och hans avkomma skulle få bo i löftets land till evig tid. Davids kungaätt varade inte för evigt, jag menar yttre motto. Men samtidigt är Kristus judarnas kung för evigt, även om hans rike inte är av denna världen. Abraham och hans avkomma skulle få bo i Kanans land för evigt. I yttre motto fick avkomman inte göra det. Men i en annan mening skulle löftet i alla fall gälla för evigt. Det här som vi, Abrahams efterkommande, arvingarna enligt löftet, kommer in i bilden. Abraham visste uppenbarligen att det jordiska Kanans land inte var allt. Vi går till Hebreerbrevet igen, till kapitel 11. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte, för han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud. Abraham hade bosatt sig i det utlovade landet, men han väntade på något annat. Abraham tänkte inte, här har vi det. Nej, det måste finnas något mer än det geografiska. Vi läser vidare. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad för dem. Författaren anspelar här på första Mosebok 17:7, det vill säga det ställe där löftet till Abraham om det utlovade landet ges. Men tänker någon, de hade ju fått ta det utlovade landet i besittning. Kan de inte bara njuta av det fullt ut nu då? Nej, det jordiska Kanaan är bara en förebild för det himmelska, vill författaren till Hebreerbrevet säga. Jag ska ännu läsa slutdelen av kapitel 11. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet för sin tro, fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Om vi nu gör som vi har blivit lärda och läser Gamla testamentet i ljuset av det nya, så är det inte långsökt att se en dubbelhet i löftet om det utlovade landet. I första rummet innebar det att Abraham och hans efterkommande efter köttet, Israels barns 12 stammar, skulle få bo i Kanans land såvida de inte bröt förbundet. Men det att de skulle få bebo Kanans land hade som främsta syfte att Messias en gång skulle födas ur detta folk för att uppfylla lagen, lida och dö i Kanans land. Löftet gavs till Messias. När Messias så föddes i Betlehem gick det här löftet i fullbordan. Samtidigt uppfylldes löftet i Andra Samuelsboken 7 om en avkomling till David som skulle befästa hans kungatron. Jesu förfäder fick besitta landet för att bevaras som det folk ur vilket Messias skulle födas. Det jordiska Kanans land var aldrig Israels barns egendom. Nej, det tillhörde Herren. Israel fick endast besittningsrätt. När ni säljer jord ska ni inte sälja den för all framtid, till landet är mitt. Ni är främlingar och gäster hos mig. I hela det land ni får till besittning ska ni medge rätt att köpa tillbaka jordegendom. Framförallt syftar löftet till Abraham på att Guds barn ska få dela det eviga arvet med Abrahams speciella avkomma, Messias. På samma sätt som det jordiska Kanan var Guds egendom, så är det himmelska Kanan det också. Men medan Abraham och Israels barn efter köttet endast var gäster och främlingar hos Gud i Kanans land, så kommer Abraham och hans barn, i egentlig mening, vi som tror, inte att vara några gäster och främlingar i himlen. Nej, när vi tror på Kristus är vi hans medarvingar. Abraham levde i Kanans land som främling, men himlen är hans hemland. För oss hedna kristna är vinsten ännu större. Om ni slår upp Efesierbrevet 2 så kan vi läsa från vers 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Enligt löftet i Första Mosebok 17 skulle Gud vara Abrahams Gud och hans efterkommandes Gud. I gamla förbundet hade vi hedningar ingen del i vare sig Gud eller förbunden med deras löfte. Paulus fortsätter. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa, och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Nu är Abrahams Gud också vår Gud. Det gamla förbundet, Sinai-förbundet, lagen med dess bud och stadgar, är satt ur kraft. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Abraham och hans efterkommande efter härkomst var gäster och främlingar. Vi hedningar var det i ännu högre grad, men inte nu längre. Nu är vi medborgare i det sanna och egentliga Israel. Det här är ingen speciallära hos Paulus, utan Petrus skriver på samma sätt om de hedna kristna. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Petrus lånar här ett ord från Andra Moseboken 19. Från, vad ska man kalla det, Sinai-förbundets konstitution. Petrus tar alltså ett av de viktigaste konstituerade orden för Guds folk i gamla förbundet och säger att också hedningarna har samma del i det, sedan det genom tron har rympats in i det äkta olivträdet, det sanna Israel. När orden uttalades vid Sinai fanns det villkor. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla jordens folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. I Första Petrusbrevet 2 finns inga villkor utan bara ett konstaterande att det är Guds verk att också hedningarna är hans folk. Det betonas ännu starkare i den nya sången till Lammet i Uppenbarelseboken 5. och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Jag noterar att Paulus säger att hedningarna inte längre är gäster och främlingar, medan Petrus säger: mina älskade, jag uppmanar er som gäster och främlingar. Hur ska man förstå det? Paulus betonar att hedningarna inte längre är gäster och främlingar i relation till de judekristna. Ni har kommit nära genom Jesu blod. Men det innebär samtidigt att de har blivit delaktiga av ett främlingskap i förhållande till världen. Alltså det främlingskap som också patriarkerna som bodde i sina tält här på jorden kände och erkände. Det är det främlingskapet Petrus lyfter fram. Tack Christo, vi har nog fått del av ett underbart bibelstudium här ikväll. Hur ska vi sammanfatta det vi har fått lära oss? Det gläder mig om det har varit till hjälp för er. Jag kan försöka mig på att sammanfatta. Måste man välsigna den moderna staten Israel? Nej, i Bibeln finns inget sådant påbud. I bästa fall hör det till de fria tingens område, men i värsta fall kan det krävas en bekännelsehandling från oss, alltså att vägra göra det. Så måste vi göra om det framställs som ett krav eller om vår inställning till Israel görs till en frälsningsfråga. Det finns ändå en rätt kristlig välsignelse av Israel eller Abrahams barn och en meningsfull tillönskan om frid för Jerusalem. Det ser vi av Paulus avslutning av Galaterbrevet. Han skriver: det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel. Ja, över Guds Israel. Men i min bibel står det och över Guds Israel. Jag tror inte den översättningen av grekiskans kai ger en rätt mening och det Paulus vill säga här. Att Israel här skulle syfta på det jordiska Israel är osannolikt. Tänk på vad han säger i kapitel 4 om det nuvarande Jerusalem, alltså det jordiska Jerusalem på Paulus tid, och det himmelska Jerusalem. Det jordiska Jerusalem levde i slaveri under lagen, och i vår tid gör det inte ens det, snarare lever det i laglöshet. Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder, säger Paulus. När Paulus i sin välsignelse i kapitel 6 talar om att följa en regel, står det klart att det inte handlar om ett lagiskt efterföljande, något som kännetecknar det jordiska Israel. Det skulle omkullkasta allt vad Paulus har försökt säga i hela brevet. Nej, dem som följer denna regel syftar på dem som får ärva himmel och salighet av nåd alena, och inte låta det bero på laggärningar. Paulus skriver tidigare i brevet: för om arvet skulle bero på lagen berodde inte längre på löftet, men Gud gav det till Abraham genom ett löfte. Jo, jag märker att den nya folkbibeln har en alternativ översättning till och i en fotnot. Annan översättning, alltså. Ja, det är ännu bättre än man hade det i Svenska folkbibeln 1998. Paulus har motsvarande tillönskan om frid över Israel också i slutet av sina övriga brev. I Efesierbrevet står det: frid vare med bröderna och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. Det här ser jag som den verkliga välsignelsen av Abrahams barn. Alltså dem som genom tron på Jesus har fötts på nytt och blivit nya skapelser, oavsett om det är judar, alltså omskurna, eller hedningar, oomskurna. Vill någon sedan välsigna staten Israel så får de för min del göra det, men det får inte bli ett krav på att andra kristna ska göra det. Sture hade varit tyst en lång stund. Det här var lite för invecklat för honom, så han hade låtit pastorerna fördjupa sig i frågan. Men han tyckte ämnet var intressant. framförallt med tanke på att han hade en del frikyrkliga vänner som ofta talade om Israelfrågan och som ansåg att Gud självklart hade sitt finger med när staten Israel grundades. Han undrade vad pastor Kallevik tänkte om det och frågade. Men många tänker ju att staten Israel har kommit till genom Guds ingripande. Hur ska vi tänka om det, Risto? Det tror jag också. Jag tror att den högste fortfarande i vår tid råder över människors riken och ger dem åt vem han vill, precis som han gjorde under Daniels tid. Däremot saknar grundandet av staten Israel allt eskatologiskt värde för mig. En hedning eller en jude som kommer till tro på Jesus har större värde rent eskatologiskt än det som sker politiskt i Mellanöstern. Men vi ska inte gå in på kapitel 9-11 i Romarbrevet nu. Det bär allt för långt. Kvällen är redan sen. Ja, du har rätt, sa Zetterbo. Vi ska inte uppehålla dig längre nu. Tack för undervisningen ikväll. Det var väldigt mycket intressanta och nya tankar, också för en pastor. Det blir inte så ofta att man funderar på såna här saker. Man har fullt upp med rättfärdiggörelsen, dopet, nåden och tron. Jo, det är detsamma för mig. Men vi ska koncentrera oss på det centrala i kristendomen. En kristendom där man slutar tala om Jesus och istället predikar politik är vederstygglig. Ja, där man talar om jordiska rättigheter istället för syndernas förlåtelse. Nej, må vi hållas vid Jesus och syndernas förlåtelse. Det är kristendom det. Instämmer. Men vi får väl tacka för oss. Det har varit en givande kväll. Borde vi avsluta med en kort bön? Ja, det kan vi göra. Vill Lasse leda oss i bön? Då tycker jag att vi gör det genom att kort och gott välsigna Israel då och den del av det som är närvarande ikväll. Pastor Zetterbo lyfte handen mot Sture och Risto och uttalade över dem den välsignelse som Gud en gång befallt skulle uttalas över hans egendomsfolk. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. God natt och tack för ikväll. Ja, tack för min del också, sa Sture. Det är en förmån att få tillbringa tid med så visa och kloka herrar. God natt. Nå, Sture, allt är ert. Adjö på er.